Det är ju en speciell dag för dig också idag, Per.
Mm.
Utifrån ja, vad som har hänt.
Det är en fantastisk dag för alla oss som gillar änglarna. Med fotbollen som stundar och sådär. Jag har förstått att fotbollen har gått bra även här uppe i Östersund detta året. Men det får vi ta mer i bönen sen. Nu ska vi fokusera på det här. Det är härligt när man får en hälsning. När man får någonting som någon har på hjärtat för en. Och ML och jag hade glädjen att, eller i alla fall jag hade glädjen att gå i samma klass som ML. För det var lite så, jag gick i samma klass som ML. Det var inte så att vi gick i samma klass. Marie-Louise. Marie-Louise, förlåt, hon kallades för ML nere på Järnelund. Och det är härligt med folk som är frimodiga och levererar raka hälsningar. Andra dagen vi gick i samma klass, jag hade knappt ens lärt mig hennes namn. Så hade vi haft en bensträckare på 10 minuter. Och jag hade gått in och satt mig i klassrummet. Vi var 31 personer i klassen. Så kommer Marie-Louise in genom dörren. Och så vrålar hon på den här fina, underbara skånskan. Så det ekar över rummet. Per! Om du någon gång ska bli gift. Så får du lära dig att fälla ner toalettlocket. Då hade hon varit på toaletten efter mig. Uppenbarligen så hade jag missat denna detalj. Nu är jag gift, ML. Jag firade min frus födelsedag i torsdags. Vi har 3 barn, precis som ni har. Det är lugnt och harmoniskt, som ni säkert också har. Och hon påminner mig om detta ofta. Jag har fortfarande inte lärt mig, men vi jobbar på det. Sådär. Men det är härligt med en hälsning. Och när jag bad för er i morse, så upplevde jag att Herren hade mycket av uppmuntran på sitt hjärta. Väldigt mycket av uppmuntran. Och det handlar, tror jag, också mycket om det här. Hur vi ser på en situation. Oavsett ifall du är härifrån eller ifall du kommer från någon av byarna runt omkring. Eller ifall du är från någon annanstans. Hur ser vi på saker? Om du tänkte på de 2 texterna vi läste eller lyssnade till. Epistelstexten, det börjar med Johannes uppenbarelsebok, 7:e kapitlet. Och det började med de här orden, jag såg. Och det han såg, det var det som formade hans tankar och hans hjärta. I evangelietexten så började med orden, när Jesus såg folkmassan. Så började det. Det ledde fram till bergspredikan. När Jesus såg folkmassan så hände något i hans hjärta. Hans hjärta rördes. Han kunde inte bara lämna situationen utan att ge dem ett hopp. Och genom hela bergspredikan så går det här som en röd tråd. Jesus talar om att se på blommorna på ängen. Se på fåglarna. De samlar inte lador. Men Herren förser dem. Jesus talar mot slutet om. När han sammanfattar hela bergspredikan så säger han att. Se på grunden. Bygg inte på sand. Utan bygg på klippan. Så att huset står när det stormar. Och jag tror det finns en risk. Att vi ibland ser på oss själva och på vår situation på fel sätt. När vi började på Järnelund för 15 år sedan, lite drygt till och med, så var det samma vecka som Anders Sjöberg började som missionsföreståndare. Och jag hade ingen större erfarenhet av EFS sedan tidigare, men då hade alla distriktsföreståndarna kommit till Uppsala. Och så skulle dessa 7 distriktsföreståndare presentera för oss nya studenter vad som var så fantastiskt med just deras distrikt. Och det var en av de mest deprimerande samlingar jag någonsin varit på. Jag tänkte, nu får jag möta EFS, en missionsrörelse i Sverige med Jesuscentrering. Kan det vara något annat än glödande, hoppfullt, energifullt typ som Marie-Louise? Och så sitter de här 7 distriktsföreståndarna där och berättar lite om sina olika distrikt. Och då är det en av distriktsföreståndarna som berättar med passion i rösten: vi är det distrikt som minskar långsammast. När alla de andra är döda så har vi fortfarande ryckningar. Och så tänker man, är det det som är en missionsrörelse? Om 35 år när allt är dött, då har vi fortfarande 5 år kvar innan vi är helt döda. Så en tur var det vänt sen dess. Det kanske ni vet att många av distrikten just nu inom EFS faktiskt växer. Och det är det normala. Det är det normala att en församling, att en kyrka växer. Vi har aldrig levt en tid där kyrkan har varit så stor som den är nu. Och vi har faktiskt aldrig heller levt en tid där kyrkan växer så mycket som den gör just nu. Och det handlar inte bara om siffror. Utan det handlar om att mer än en människa i snitt varje sekund tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Det är den tid vi lever i. Det är det normala. Och genom hela Bibeln så går det som en röd tråd att människor får kämpa med hur de ser på sin situation. Ta Gideon som exempel. När Herrens ängel kommer till honom för att säga att du är utvald som en mäktig stridsman, så säger han ungefär: men vem är jag? Han är ju gömd för att tröska lite säd. Och så säger han, jag är den minsta i min familj. Jag kommer från den här släkten och vi är den minst ansedda släkten. Och vi är en del av den här stammen och du vet hur folket, de har det så svårt. Men när Herren ser på Gideon så hälsar han honom orden: du mäktig och tappre stridsman. Herren såg på situationen på ett helt annat sätt. När Gud utvalde Mose, det gjorde han ju på ett sätt redan innan Mose ens var född. Men när han möter Mose i hans ungdom, enbart 80 år gammal, i den brinnande busken, så har ju Mose massor med invändningar. Jag är inte så bra på att tala och jag är ju gammal. Och till slut säger han, sänd vem som helst förutom mig. Och Gud ställer en fråga: vad har du i din hand? Jag har en käpp, en stav. Innan dess i Bibeln så har den kallats för Moses stav. Efter det så kallas den alltid för Guds stav. Det finns någonting när vi ser Guds möjligheter och tar det lilla vi har och lägger i Guds händer. Oavsett ifall det var som för Mose att lägga en stav. Eller ifall det är 5 bröd och 2 fiskar. Eller vad det nu än är. När vi ger det till Gud så kan han alltid göra mer av det än vi kan förvänta. Listan är lång. Sara som skrattar åt att Gud skulle kunna ge henne en son. Vi vet att de fick fel. Och ibland är det härligt att ha fel. Och så vidare. Och det här, hur vi ser på saker, det är viktigt. Det finns negativa exempel på det. Adam och Eva, de fäste blicken på trädet, på frukten, och de såg att det var gott och de frestades att äta. Vi kan läsa om Kain och Abel, hur blicken blev mörk och hur det ledde till brödramordet. Vi läser om David och Batseba, hur David fäste blicken på Batseba. Och hur det i sin tur sen fick leda till otrohet och till och med mord. När vi fäster blicken på fel saker så är det ingen detalj. Utan då leder det våra tankar, våra känslor och våra handlingar fel. Men omvänt så finns det så många positiva exempel på vad som händer när vi fäster blicken rätt. När judarna var i öknen och de blev angripna av giftormar, så sa Herren till Mose: gör en orm av koppar och res upp som ett tecken. Det var ett profetiskt tecken för korset. 1400 år före. Och det står att alla som blickar upp på korset blev helade. Och det intressanta är att sen i den grekiska översättningen, Septuaginta av Gamla testamentet, så är det samma ord för helad och frälst. Alla som blickade upp blev frälsta. Det finns något när vi ser upp på frälsningen. Paulus skriver i andra Korintherbrevet: alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, vi förvandlas till en och samma avbild. Alltså, vi förvandlas genom det vi fäster blicken på. I Hebreerbrevet så står det om att fäst era ögon på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och det är inte så som vi kanske gör om vi slötittar på tv någon halvtimme eller timma, bara en parentes, utan det leder till förvandling. Alltså, det som vi fäster blicken på, det formar våra tankar. Paulus skriver: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, av ert sinne. Och en människa som blir fylld av Guds ande, förvandlad, kan leda till en förvandlad församling. En förvandlad församling kan leda till en förvandlad stad. Och en förvandlad stad kan bli till fler som kan bli till förvandlade nationer. Och vi ser det hända på många platser runt om i världen just nu. Vi vet att Sverige har en sån historik. Och för Gud så är det inte så att det som har varit tidigare är på något sätt taket, utan det är en försmak av vad som ska komma sen. Och en dag som denna så tror jag det finns två källor till hopp. Det första, det är självklart, det är det här med evigheten. En dag som denna blir vi påminna. De här ljusen vittnar om att det här livet är inte allt. Jag hörde en berättelse en gång om en kvinna. Hon hade som önskan att på hennes kista så skulle det ligga en liten tesked. Och hennes barn undrade: men varför vill du det? Jo, sa hon, att när jag går på middagar och jag kommer någonstans och jag märker att man har lagt upp en liten sked ovanför tallriken, då vet jag att det kommer något ännu godare efter den första rätten. Därför vill jag att det ska ligga en liten sked på min kista, så att var en som kommer vet att det här, det var inte det bästa. Det var lätt för prästen att veta hur han skulle lägga upp sitt griftetal. Och jag tror att vi väldigt ofta blir hemmablinda för hur stort det är att vi har en evighet att se fram emot. Jag hade en period ganska mycket uppdrag inom en förnyelserörelse. Och då åkte jag kors och tvärs över Sverige. Och jag hade sånt där årskort på SJ. Och så en gång så var jag på väg upp mot Stockholm. Och jag gick på Göteborg. Och det var en tid på dagen, det var väldigt lite folk på tåget. Och jag tyckte det var perfekt. Nu ska jag få sitta och förbereda mig. Och på den här vagnen då med 72 platser, ett X2000 tåg, så var vi tre stycken. Det var jag, så satt det någon långt bort. Och så kom den tredje kvinna. Eller jag är en kvinna, så en andra kvinna. En andra kvinna, jag vill understryka det. Och satte sig bredvid mig. Av alla de här tomma platserna så satt hon sig bredvid mig. Och så kommer konduktören. Det gick rätt fort för honom att gå igenom vagnen där. Och så visade det sig att hon har gått på tåget en timme för tidigt. Hon skulle egentligen ta nästa tåg. Och jag blev liksom ännu mer frustrerad. Vad gör hon här? Hon störde mig inte, men jag hade ju ändå tänkt att lägga min jacka där. Och ni vet, sånt där. Så gick jag iväg för att hämta mig en kaffe. Och så kom jag tillbaka och så frågar hon mig så där: är du kristen? Och då tänkte jag den här tanken man inte ska tänka: nej, nu har hon kommit på mig. Och jag frågade: ja, hur vet du det? Eller så här: jo, men jag såg din bok där som du läste, och den, ja, utifrån det då så kunde jag ju förstå det. Så här, okej, så frågade jag: är du själv aktiv i kyrkan eller så där? Och så sa han att nej, men jag gick ur på 60-talet. Eller lämnade kyrkan på 60-talet. Och så tänkte jag, den tanke man inte ska tänka, vad skönt, då kommer nog det här samtalet snart dö. Så jag kan återvända till mitt. Och då hade vi kommit någonstans, jag vet inte väl ni känner till Göteborgs geografi, men vi var mellan, tror jag, mellan Partille och Lerum. Alltså vi är fortfarande någonstans i Göteborgs förorter. Och så säger de till mig, jag har varit i Göteborg. Och så tänkte jag att, ja det förstår jag, vi gick på tåget där. Och så sa han att jag precis varit nere och sagt farväl till min far som dog igår. Och jag bara undrar, vad händer egentligen när man dör? Och då tror jag ungefär vi hade kommit till Lerum. Och ungefär där förstod jag också att jag kommer nog inte få gjort så mycket annat på den här resan än att prata med henne. Och den här tisdagsmorgonen när jag gick upp så hade jag inte gått upp med en sån här jublande glädje. När jag hade sett mig själv i spegeln och sett det här vackra rufset så hade jag inte tänkt fantastiskt att jag är på väg till himlen. Jag ska erkänna det. Men när jag fick sitta där med henne och på mitt taffliga sätt berätta för henne vad som är mitt hopp om evigheten. Om vad som är min trygghet, inte bara i livet utan även i döden. När jag såg hennes tårar och längtan efter att få ha den här tryggheten själv. Och vi fick prata om detta i 2,5 timmar. Då förstod jag lite mer om hur stort det här är. Det, mina vänner, det är vårt hopp. Och ibland så tror jag vi fastnar i att ja, när vi dör så kommer vi till himlen. Ja, det är en tradition att vi tänder våra ljus, att vi går till gravarna, att vi tänker på dem. Men det här är på riktigt, det är precis som Tage berättade. Det är många där. Och vi har den tryggheten. Förstår vi hur stort det här är? Låt vi våra hjärtan präglas och formas av detta. Det är det första som jag tänker är en hälsning från Herren själv om varför vi ska ha. Det andra tänker jag, det är att det inte bara är detta. Om man nu kan säga, man kan inte säga att det är bara det att Jesus har gett oss en evighet. Den meningen är ju en självmotsägelse. Men det är ju faktiskt så att Jesus lärde oss att be, inte bara att vi ska komma dit. Han lärde oss inte bara att be, låt oss komma till ditt rike. Utan han lärde oss att be, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det är ganska stora ord. Och jag är övertygad om att Gud menar vad han säger. Alltså att när han ger oss den bönen så är det en bön som visar om att det här ska få forma vår vardag redan nu. Och när vi pratar om ett hopp så är det inte bara om något som ska komma sen utan det börjar här och nu. Och jag är med mig en god vän här från, jag har varit bibelskollärare på lite olika ställen, bland annat i Lysekil. Benjamin, kan inte du komma fram? Just nu så gör Gud massor med fantastiska saker. Benjamin gick vår bibelskola Lysekil 2013-2014. Nu så gör han ett internship i en församling i London som heter All Saints. Och jag når den att varje vecka få höra fantastiska berättelser. Inte bara från honom utan från sammanhang jag själv står i från andra håll. Vad Gud gör just nu. För han längtar efter människors frälsning. När vi satt på planet upp, vi har inte träffats på, där var det sist. Somras någon gång. Så berättade han bara om en händelse som hände strax innan han åkte över från London. Och jag tänkte att ni ska få höra den. Bara som ett litet liksom, smakexempel på vad Gud faktiskt gör här och nu.
Ja, för 2 veckor sedan så hade vi haft ungdomsgrupp i den kyrkan som jag jobbar. Och jag och några kompisar bestämde efteråt att vi skulle gå ut och umgås. Vi gick till puben för att spela lite biljard. Och vi spelar biljard och i London eller i England så har de en tradition att om någon lägger ner ett pund på biljardbordet, så betyder det att de ska spela nästa match. Så vi står där och spelar och vi snackar, och helt plötsligt kommer en enormt stor och stark kille, lite skräckenjagande, kommer fram, lägger ner ett pund, och vi spelar klart vår match ganska snabbt för att komma därifrån, och vi går och sätter oss. Och han kommer fram och bara kollar på oss och säger: ja, men vem ska spela mot mig då? Och han svär som en korsbindare också för den delen. Och man känner lite så här att, ja, här vill jag inte gå upp. Så vi skickar fram den minsta killen vi hade. Och vi sa till honom liksom: se till nu så du förlorar, så du inte går, slutar illa det här. Och vi sitter där och vi skrattar lite åt honom som får spela den här biljardmatchen. När helt plötsligt hans ännu större kompis kommer runt och sätter sig vid vårt bord. Och han börjar prata med oss, och jag känner direkt att Gud vill göra någonting. Det var bara en känsla som väcktes inom mig. Gud, vad är det du vill göra här? Och jag börjar be och fråga Gud, var är öppningen? Och vi pratar om lite allt möjligt. Han berättar lite sin historia. Och sen kommer den öppnande frågan: ja, och vad gör ni då? Och vi fick svara: vi jobbar uppe i kyrkan här. Vi gör ett internship eller en praktikplats där. Och frågan blir: okej, så ni ska bli präster eller pastorer? Och alla kollar på varandra och säger: nej, det här är mer liksom för vår egen relation med Jesus, för att vi ska få lära känna honom mer. Och så kommer jag att tänka på att jag var i Indien för ungefär ett år sedan på en missionsresa där. Och jag sa det till honom att förra året så åkte jag till Indien, och vi gick runt till olika byar och bad för folk och såg människor bli helade. Och han reagerade på det här direkt och sa: bra, då kan ni hela mitt ben. Och vi tänkte så här: okej, nu har vi det. Så vi frågade: okej, vad har du gjort då? Och han sa att han hade en nerv som låg i kläm i bakdelen av ryggen och sånt. Så han hade nästan ingen känsla i sitt vänstra ben. Förutom i foten, där han hade en nypande smärta konstant. Så vi bad honom ställa sig upp, och vi bad för honom i 20-30 sekunder. Och sen tog ett steg tillbaka bara för att se vad som hände. Och den här stora, tuffa rugbyspelaren i London är nära på att börja gråta mitt inne på den här puben. Och han kollar på oss och han säger: jag ville inte ens att det här skulle hända. Jag har gått till flera olika specialister och betalat över flera hundra pund för att de ska hjälpa mig med det här. Ingenting har hjälpt. Och nu gör ni det här. Och vi får börja berätta om Jesus. Och det roliga är att han står där och han säger att jag har alltid tänkt att jag får göra det här själv. Allt som med min mening är att jag ska förverkliga mig själv. I karriär, i styrketräning, i allt vad det var. Men vi står där och får berätta om Jesus för honom. Helt plötsligt ropar någon ifrån baren och på honom. Och han säger: jag kommer snart. Och så går han därifrån. Strax därefter så kommer bartenden fram och kollar på oss och säger: jag har problem med min ljumske. Kan ni göra samma sak med mig som ni gjorde med honom? Och vi får kort bara för berätta om Jesus för honom, och sen får vi be. Han upplevde en liten skillnad, men det var också svårt att säga vad som verkligen hände där. För han kunde egentligen bara se det när han spelade fotboll. Den här baren eller pubben skulle stänga klockan 11 på kvällen. I slutet så är det jag och mina två kompisar. Den första stora killen som spelar biljard, han vi bad för, och bartenden. Vi är kvar till 10:50 på kvällen och får berätta om Jesus för dem. Och han berättar, den här killen, att han får göra allt själv. Det har varit hans livsteori. Jag ska förverkliga mig själv. Och jag säger till honom att det här kan vara en jobbig fråga. Men vad tror du händer när du har tjänat alla de pengarna? När du har nått alla dina mål, tror du är tillfredsställd där? Och han bara kollade på mig och sa: nej, det räcker inte. Och vi fick fortsätta att berätta om Jesus. Dagen efter gick mina kompisar tillbaks. Och han sa det: jag har fortfarande ingen smärta i mitt ben. Jag är helt fri. Och han kan köra ett styrkepass på gymmet för första gången på flera månader. Och det var bara den här känslan av att Gud vill göra någonting här. Och vi väntade för att se vad Gud ville göra. Så när läget väl kom så bevisade Gud att han vill och han kan.
Det finns en lite rolig fortsättning. Kan inte du berätta vad du fick för erbjudande sen?
I ren chock och tacksamhet så börjar den här killen säga: ja, men jag är ju bilmekaniker. Har ni något problem med bilen, ta den till mig och jag fixar det. Är det någonting ni vill ha i baren, sätt upp det på min nota. Vad ni än vill ha, så gör det. Och sen började vi då prata om styrketräning, för det var ju ganska tydligt att han höll på med sånt. Och han säger, vill ni ha personlig träning så är det bara att komma till mig. Vill ni ha steroider så är det bara att komma, jag fixar det. Vi fick ödmjukt tacka nej till det, men det var ändå en seger.
Gud använder oss på många olika sätt. Ibland är det på det sättet att vi kanske har en evangelisttjänst där vi frimodigt får be ut på pubben. Ibland är det ganska odramatiskt. Min far, han blev pensionär för 12, snart 13 år sedan. Och han var en sån, kan jag tänka mig, ungefär som Marie-Louise man. Han var en höjdare inom näringslivet. Han satt i ledningsgruppen för ett av Sveriges större bolag. Så när han gick i pension så uppstod ungefär 80 timmar i veckan som inte var fyllda. Och då var det väldigt enkelt någon som frågade honom, vill du följa med på en ärtsoppa och punch? Och det i sin tur var, vill inte du följa med på en alfakurs? Idag, 12-13 år senare, så är min far ordförande för en av Göteborgs största församlingar. Om någon hade sagt till mig för 15 år sedan att min pappa skulle åka till Rom för att göra resor där han kunde gå i Paulus fotspår för att lära sig om apostelgärningarna, hade jag inte ens tagit det som ett dåligt skämt, utan som en extremt naiv förhoppning. Förra veckan så opererades han för cancer, och hans reaktion för 15 år sedan hade varit denna: ja, men du kan väl hålla tummen för mig. Idag får jag två frågor från honom. Det ena är, kan du be för detta? Men det andra är också att, men du, vi vet ju att även om det inte går vägen så blir det bra ändå. När vi ser på evigheten, då är det inte bara någonting som handlar om oss personligen. Det gör det. Men det handlar om alla människorna runt omkring oss. Och jag tror vi så lätt nedvärderar vad Gud faktiskt kan göra genom oss. Det finns en präst i Västsverige som heter Bengt Pleje. När han fyllde 80 år, han hade gjort jättemycket, fått vara med och föra massor med människor till tro. När han fyllde 80 år så sa hans fru till honom så här: Bengt, nu har du kommit upp i den ålder då Gud började använda Mose. Det ska bli spännande att se vad det blir av ditt liv. Oavsett ifall vi är 21 år som Benjamin eller ifall vi är 80 år. Oavsett ifall vi lever i London som Benjamin, en stor pulserande storstad. Eller för bor i någon liten by. Så finns det människor i din närhet som inte har det hopp som du har. Som inte har den grund i livet som du har. Som inte har den möjligheten att vända sig till sin himmelske fader vad de än har i livet. Och jag bara tänker att vad fantastiskt att vi får vara ett salt och ett ljus. Vad fantastiskt att vi alla får vara bärare av detta hopp. För att bära ut det. Så att människor som somnar in får göra det tron på Jesus. Och innan dess leva ett liv fyllda av Guds ande. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig för denna dag. Tack för påminnelsen om det eviga hoppet, Herre. Tack, Herre, för det som vi fått höra om vad du har gjort i historien. Hur väckelsen har gått fram här. Men vi vill också be från med de orden som profeten Jesaja gav oss i det 43 kapitlet, Herre. Vi tackar dig för att du också gör något nytt just nu, Herre. Att vi inte bara behöver se på det som har varit, Herre. Vi tackar dig verkligen för det som har varit. Men att du också idag gör något nytt, Herre. Tack för att idag, Herre, så vill du nå människor i städer och byar, Herre. Idag vill du, Herre, på ett nytt sätt beröra varje människa. Och föra dem, Herre, till ditt kors. Och precis så som du utvalde lärjungarna, Jesus. Det var mot allt mänskligt förnuft, Herre. Så har du utvalt oss. Att vara ditt salt och ditt ljus, Herre. Och vi ber, Herre, att vi ska få vara så fyllda av glädjen över dig. Glädjen över att vi har vår grund i dig, Herre. Att människor i vår närhet inte annat kan göra än att längta efter att få ta del av det, Herre. Tack, Herre, för att just nu så lyfter du av plikt och krav, Herre. Just nu så tar du bort religiösa ok, Herre. Istället ger du ditt ok som är skonsamt och lätt, Herre. Glädjens ok, Herre. Frimodighetens olja, Herre. Tack, Herre, för att med dig så ligger alltid det bästa framför oss. Jesus, om allt detta ber vi, Herre, i ditt eget heliga namn. Amen.